Det är gryning. Du sitter i en långtradare och kör över Öresundsbron mot svenska gränsen. Lasten du kör är prioriterad. Plastslangar till sjukhus, mediciner, bränsle och mat. Du tittar ut genom fönstret och ner mot vattnet. Ett 20-tal containerskepp driver omkring fritt. Längs bron åker du förbi bilvrak efter bilvrak. Personbilar, långtradare och bussar, stillastående, övergivna. Du har en skyddsvakt bredvid dig i passagerarsätet. Han fingrar på radion och försöker ratta in en svensk radiokanal.
Konflikten mellan Iran och USA är fortfarande långt ifrån en lösning efter förra veckans blodiga attack mot två amerikanska militärfartyg i Hormuzsundet i Persiska viken.
Din blick går mellan vägen och varvmätaren. Du måste köra sparsamt. När du kommer över krönet på bron låter du bilen rulla fritt i nedförsbacken mot gränsen. Du tar avfarten mot Landskrona på E6 och gasar lite till. 65 km i timmen nu. Då och då måste du åka slalom i långtradaren. Vägen är sprucken och full av väghål. När du har kört ett tag genom Skåne ser du rapsfälten. De ligger som ett gult täcke över landskapet. Du ser hundratals människor skörda för hand i den gassande solen. Traktorer och skördetröskor står stilla vid gårdens parkering. Det är tidig kväll när du når Stockholms södra förorter. Du åker E4 E20 förbi Kungens kurva. Fasaderna på de stora matbutikerna och varuhusen har börjat bli missfärgade och fönstren är sönderslagna. Strax efter ser du en grupp människor som går på motorvägen, alla med varsin stor ryggsäck. Du tänker att de letar efter mat. Du får ögonkontakt med en av dem. Hon sträcker upp händerna och vinkar. Du saktar in, men skyddsvakten säger åt dig att det är för riskabelt. Att du måste fortsätta.
Oljekrisen fortsätter att drabba vitala samhällsfunktioner hårt. Nu har flera regioner, däribland Region Stockholm, beslutat att skära ner ytterligare på ambulans- och polisbilar.
Vi gör ett program om framtidens ödesfrågor.
Alla verkar vara överens om att vi måste minska vårt oljeberoende för att rädda klimatet. Men tänk om vi inte lyckas ersätta det svarta guldet i tid.
Och om vi lyckas, kommer priset att vara för högt? Jag heter Freddy Rammel.
Jag heter Viktor Lövgren.
Och jag heter Toril Kornfeldt.
Och du lyssnar på P3 Dystopia.
Kör förbi Älvsjö. Din hjälpsändning ska till de som blivit kvar i stan efter den senaste evakueringen till landsbygden. Gamla och sjuka som inte klarade av flytten. Du har sakta in lite grann, men det räckte inte. Vakten hoppar ur bilen. Du följer efter, någon sekund senare. Det är en ung man som ligger där. Nacken är sned och armarna böjda. Onaturligt. Vakten lägger fingrarna under hans haka. Han har puls. Vakten skriker åt dig att du måste ringa en ambulans. Du fumlar efter mobilen i fickan men märker att du glömt den i handskfacket.
Ring räddningstjänsten.
SOS Alarm var inträffat.
Du förklarar vad som har hänt. Att de måste skynda sig.
Jag är hemskt ledsen.
Du känner till de nya riktlinjerna, men försöker igen upprepar att han kommer dö om de inte kommer, nu.
Jag är hemskt ledsen, vi har fått direktiv om att prioritera barn först.
Det nationella beredskapslagret för olja är slut.
Oljan är en av de viktigaste, om inte den viktigaste energikällan i ett modernt välfärdssamhälle. Vi kanske inte tänker på det så ofta längre här i Sverige, men mycket av våra allra viktigaste samhällsfunktioner är helt beroende av det. Sjukvården, polisen, det är till och med centralt för att vi inte ska svälta ihjäl.
Och det är det vi ska prata om idag. En värld utan olja. Är det överhuvudtaget möjligt?
Ja, det är ju det vi ska försöka ta reda på idag. Och vi ska börja i ett samhälle som för 20 år sedan fick känna på exakt hur viktig oljan är för att det moderna samhället ska hålla ihop.
Och priset på råolja är nu det högsta på 10 år. Igår kväll steg priset för ett fat Nordsjöolja för leverans i oktober till bolagen till $34 och klockan är 8:00.
Året är 2000. Och oljepriset har stigit från 10 till $35 på bara 1,5 år.
Villaoljan har blivit dyrare och bensinen passerar idag återigen 10 kronor litern.
Det här leder till demonstrationer och protester över hela Europa. I Frankrike, Belgien, Holland och Spanien. Demonstranter börjar blockera oljedepåer och raffinaderier för att visa sitt stora missnöje.
På lördagsmorgonen fanns totalt 112 vägspärrar in till franska oljeraffinaderier och bränsledepåer. Och över 80% av alla bensinstationer har tömts.
Och den 7 september har protesterna spridit sig till Storbritannien. Och det är också där konsekvenserna ska bli som störst. Men till en början är det lågt intresse från brittiska politiker. Till exempel från premiärminister Tony Blair.
Ja, men han hade ingen aning om vad ett raffinaderi var ens.
Det här är Therese Uddenfelt, journalist och författare.
Han var helt inne på det här med nätet och dotcom-ekonomin, som det hette på den tiden.
Hon berättar att det Tony Blair inte har räknat med, det är att oljan ska strypas helt.
Han förstod helt enkelt inte hur allvarligt det var när det då ställde sig 200 bönder framför några raffinaderier, vilket blev en ganska dyr läxa från honom.
Så gäller det bränsleprotesterna i Storbritannien. Demonstrationer och panikköp har lett till att Storbritannien är så gott som torrlagt på drivmedel och väsentliga samhällsfunktioner är på väg att bryta samman.
Hela Storbritannien blev fullständigt lamslaget på en vecka.
Det blir helt enkelt kaos. Folk kommer inte till jobbet.
Sjukhusen satt med så här sänglinne och som inte blev tvättat.
Soporna kunde inte hämtas, så att det blev snabbt sopa på gatorna. Och inte bara det, folk kunde inte skicka brev.
Att polisen fick dra ner på sina utryckningar för att de var tvungna att hushålla med bränsle.
Alltså överallt så började det här falla isär.
Så varenda liksom del av samhället påverkades.
90% av bensinmackarna har slut på bensin. Men det är inte bara personbilar som får stå stilla.
Samtidigt som sjukvården varnade för att bränslebristen nu allvarligt hotar patienternas liv.
En oväntad konsekvens det är också att massa djur får lida av det här. 8 miljoner kycklingar och 1 miljon kalkoner håller på att svälta ihjäl för att de inte får foder. Och Tony Blair, som försökt hantera situationen genom att prata om dotcom, kan inte längre blunda för problemet. För första gången på flera dagar kommenterar han till slut protesterna.
Legitimate protest is one thing. Trying to bring the country to a halt is quite another. And there can be absolutely no justification for it.
Tony Blair är upprörd. Protesterna kostar nämligen 250 miljoner pund om dagen, alltså flera miljarder kronor.
Tony Blair hoppas nu att slippa sätta in kraftåtgärder.
Och vad händer då?
Ja, protesterna håller på i typ en vecka, men till slut så blir situationen så ohållbar att bönderna och deras anhängare själva känner sig tvungna att avsluta strejken.
Det fanns liksom fara för liv. Så de backade för att de hade liksom fått hela... Det funkade inte längre. De var liksom på randen till någon form av kollaps faktiskt.
För Therese så visar Storbritanniens bränslekris på vilken dålig koll folk har på energi. Och det är från beslutsfattare till vanliga människor.
Vi är liksom överlag så totala energianalfabeter.
Och därför ska vi ta det här från början.
Världen drivs av energi. Det är liksom den helt grundläggande processen.
Grunden för Therese analys av samhället är att våra liv förändras radikalt för ungefär 200 år sedan.
Fram till och med den industriella revolutionen så hade alla samhällen drivits av sol. Och det innebar att alla samhällen fram till och med 1700-talet var ganska lika. Man brukar säga att om du tog en romare och släppte ner när som helst i Europa under de här liksom, från romarriket fram till typ 1700 i Europa, så skulle han eller hon känna igen sig.
En sån där grej som gör det så otroligt tydligt hur annorlunda våra liv var innan industrialiseringen, det är rörelsefrihet.
Det gick inte att färdas snabbare än vad ett djur eller en människa liksom tillät. Eller förvisso vinden då på havet.
Therese poäng här, det är att man var
underkastad fysikens lagar helt enkelt. Och det är vi fortfarande, fast vi tror inte att vi är det. Men det var så oerhört tydligt då.
Fram till den industriella revolutionen så var nästan all energi som människor använde väldigt lättillgänglig och väldigt direkt. Det betyder inte att man inte använder fossila bränslen. Man har känt till både stenkol och olja sedan antiken och man har ju gjort det i många delar av världen. Det finns ganska roliga exempel på oljelampor som använder fossil olja i antika Persien. Och i Kina på 300-talet så hade man ett system med oljepumpar av bambu.
Oljepumpar?
Ja, man pumpade upp oljan i så bamburör och så hade man ett stort nätverk av att använda oljan som bränsle sen.
De hade liksom pipelines gjorda av bambu.
Precis.
Sjukt.
Så det fanns fossila bränslen. Torv som man eldar med här uppe ganska mycket var ju också lite så här halvfossilt. Det förnyas men det tar väldigt lång tid. Men ingen av de här bränslena blev viktigare än solen. Det vill säga att man hade vatten i floderna som drev kvarnarna, man hade vind som drev segel och så hade man växande gräs och träd som blev basen för allting annat. Men det som händer i den industriella revolutionen är att man kommer in i en period där rörligheten helt plötsligt inte är beroende av hur mycket sol eller vind eller häst det fanns precis den dagen.
Vi började liksom förstå hur vi kunde använda oss då av koncentrerad sol i form av kol och få det att uträtta arbete. Och då kunde vi liksom helt plötsligt göra skitmycket. Och det förändrade vårt samhälle fullständigt i grunden.
The first thing to find out is if coal is needed and if it is, where it is needed.
Det blir typ som att elda med koncentrerad energi, massa värme på väldigt lite volym. Och det var kolet som kickade igång den industriella revolutionen. Vi blev liksom befriade från solens bojor. Och det här det leder till en mängd grejer. Vi får urbanisering. Elektricitet. Alltså plötsligt så lyser städer upp på natten. Och så nya transportsystem som järnvägen.
Jag tänker mig att om en utomjording har liksom suttit i någon farkost i ytterrymden och tittat ner på jorden i supersnabb hastighet så skulle man ha sett massa mörker i tusentals år. Bara massa blanka, svarta kontinenter. Och sen helt plötsligt skulle allt lysas upp och man kunde se hur det bildades städer och ljus och tåg. Liksom.
Ja, verkligen. Men även att vara på jorden under den här historiska brytpunkten måste ha varit lite typ skrämmande.
Jag tänker på ett ställe i Vilhelm Mobergs Utvandrarna när Karl-Oskar och Kristina kommer till USA och ska åka då tåg för första gången. Och de är livrädda. De svimmar, de klamrar sig fast vid varandra. Och jag vet inte hur fort det här tåget gick, kanske 12 km i timmen eller något sånt där. Det var ett väldigt långsamt tåg. Men de tycker liksom att det går med blixtens hastighet.
Världen blir mindre. Alltså vi kan ta oss till nya platser utan att behöva gå eller äga ett djur. Och enligt Therese Uddenfeldt så innebär det här inte bara enklare transport och ökad tillväxt. Det ändrar också någonting mycket mer fundamentalt.
Men det är också ett samhälle som demokratiseras. Där man får en debatt om mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt.
I och med kolet så förändras människans villkor i grunden.
Den här romaren, om man hade släppt ner den i 1800-talet eller 1900-talets Europa så skulle liksom han skulle ha trott att han var på en annan planet. Han skulle aldrig ha känt igen sig, för det här var liksom unheard of. En helt ny
värld. Jag tycker det är en fin bild hon målar upp här av att man liksom placerar en gammal romare i 1800-talets Europa. Man skulle ju få en chock av hur snabbt samhället har utvecklats i en helt ny riktning. Och visst, kol det är jättebra. Men det är ett bränsleslag som inte riktigt har tagit fart i början av industrialiseringen som ska komma att bli spindeln i nätet för vår moderna energiförbrukning.
Ja, olja är ju också kallat petroleum.
Det här är Mikael Höök, universitetslektor på institutionen för geovetenskap på Uppsala universitet.
Och det är ju någonting som en känd gammal alkemist år 1546 myntad utav det grekiska ordet petra som betyder småsten, oleum som är olivolja.
Och jag träffade honom på hans rum i Uppsala. Och det var en ganska speciell upplevelse att gå in i hans rum faktiskt.
Titta runt på ditt kontor och ser en jävla massa olja här.
Ja.
Alltså, Mikael hade en otrolig massa liksom, oljerelaterade grejer på sitt kontor.
Som vadå?
Till exempel så hade han den här, ni vet den här klassiska tavlan med en gubbe som står och tittar ut över ett dimmigt landskap.
Caspar David Friedrichs klassiska målning Vandraren ovanför dimmornas hav. Sen gjorde vi en liknande variant på den där han står och tittar ut över ett industriellt landskap istället. Med då olja på ena sidan och kol på andra sidan eftersom min doktorsavhandling handlade då om olja och kol.
Men i alla fall, Mikael Höök berättade för mig vad det är som gör olja så himla himla användbart.
Det är ju det att den har ju dels väldigt hög energidensitet så att du får plats med mycket energi på en ganska liten volym.
Och för att göra det här konkret, du behöver runt 1000 personer för att dra en normal stor bil 50 mil på en dag. Men genom att tanka bilen med 50 liter bensin, alltså 50 mjölkpaket, så kan du uträtta lika mycket arbete som 1000 personer skulle behöva en dag att uträtta. Men det finns en annan väldigt bra grej med oljan också.
Den är lätt att lagra. Du kan, tittar man exempelvis på ställen i Afrika, så kan exempelvis folk transportera runt olja i glasflaskor och sånt där. Man har liksom mackar och det är lätt att pumpa runt och sånt om man bygger pipelines, vilket gör det mycket lättare att transportera energin jämfört med kol som ett fast material.
Så istället för tunga kollaster fraktade på järnväg i lastbilar eller i lastfartyg, så går det att transportera oljan genom pipelines, alltså rör.
Och det var det som gjorde att den moderna oljeåldern tog liksom fart. Och sen helt enkelt när man utvecklade bensin- och dieselmotorer och fler sätt att raffinera andra produkter från oljan, så tog den också fart i användningen inom exempelvis transportsektorn och man började använda den för uppvärmning. Och sen då från 1960-talet ungefär så blev ju då olja i absoluta tal den största, vad ska man säga, energikällan mänskligheten använde.
Men olja är typ lånade pengar, lånad solenergi.
Hur menar du då?
Jo, men precis som kol så är oljan liksom biologisk i botten. Oljan kommer framförallt från plankton. Det är små alger och djur som levde för miljontals år sedan. Det mesta av den oljan som vi använder är mellan 65 och 150 miljoner år gammal. Och det som hände då, precis som nu, är att ibland så blir det så mycket plankton att ingen hann äta upp alltihopa. Utan massa döda alger och smådjur, det föll ned på havsbotten.
In the shallow waters, there are plankton and other microscopic organisms. And when they die, and when they poop, and when they shed their shells, all of that sinks down into the deep sea. And it's called marine snow, because it actually looks a lot like snow.
Det här är marinbiologen Diva Amon som blir intervjuad av BBC.
And that marine snow sinks down the thousands of meters into the deep ocean. And then when it gets down there, it can be eaten on the way, or it can be eaten down in the deep sea, or it can be buried through animal activity into the sediments in the deep sea.
Så allt det här bajset och alla döda plankton, det hamnar på havsbotten. Och om det är ont om syre eller om det täcks av sand och annat material, så kommer det inte brytas ner utan det blir kvar där. Det blir som inbäddat i botten. Och det som då kan hända under vissa omständigheter är att efterhand som det kommer längre och längre ner så packas det tätare och tätare. Olika processer gör att temperaturen ökar, trycket ökar och över miljontals år så kommer det här att kemiskt omvandlas till olja. Och det är den som vi plockar upp nu.
Och den här miljontals år gamla svarta vätskan som är jämnårig med dinosaurierna har vi verkligen blivit beroende av.
Vissa sektorer som exempelvis transportsektorn är då till 95% baserad på oljeprodukter.
Och att vårt samhälle kan transportera saker snabbt och billigt, det påverkar ju våra vardagliga liv otroligt mycket.
Jo, men exempelvis all mat som finns på butiken dit du brukar gå. Den är ju något som transporteras dit med lastbilar. Du köper säkert avokados eller en mängd olika liksom matprodukter som har transporterats internationellt. Och så vidare. Så att det är mycket sådana saker. Det är det som liksom håller ihop hela det globaliserade flödet utav råvaror, resurser och handelsvaror. Det är ju liksom oljan som gör de transporterna möjliga.
Och just det här med mat, det är inte bara kopplat till transporter, utan det handlar också om själva matproduktionen. Nästan hälften av jordens befolkning är beroende av mat som odlas med konstgödsel. Och konstgödsel gör man med hjälp av olja och gas.
Det känns ju inte heller så jättefossilt med att en skiva surdegslevain här borta på Nytorget eller något sånt där.
Det här är Therese Uddenfelt igen.
För att framställa den där limpan så krävs det att man plogar åken, att man sår säden, att man konstgödslar, att man besprutar, att man skördar. Och sen så ska skörden, spannmålet, köras till en kvarn och det ska malas. Och det ska, liksom, ska körs det till något bageri. Och då ska limpan bakas och då ska man stoppa in såna här E-nummer, olika tillsatser som också är oljederivat. Och sen ska den in i en plastpåse som är skapad av olja. Och sen körs den till en butik. Och så kanske jag cyklar till den här butiken och köper den och tror att jag är oljeoberoende.
Olja är kemiskt mycket mer komplex än till exempel kol. Så när man raffinerar den så får man ut massor av olika sorters kemikalier som man kan använda till miljontals olika saker.
Som allt ifrån gummistövlar till liksom syntetiskt latex i preventivmedel eller alla möjliga typer av andra liksom tillämpningar. Så att det är mycket saker som kan spåras tillbaka till ett oljeberoende.
Till exempel många moderna läkemedel.
Och det kanske inte är någonting vi tänker på så att vi stoppar i oss olja och äter den när vi är sjuka.
Det här är Fredrik Bauer vid Lunds universitet som forskar på hållbar plast.
I sjukvården så använder vi en massa plastprodukter till alla slangar och all utrustning. Och även om en hel del mediciner kommer från biotekniska processer så kommer många av de enklare medicinerna från början från olja.
Och den oljebaserade plasten, den finns ju överallt.
Det kom en ny rapport alldeles nyss som visade att i Sverige så använder vi ungefär 130 kilo plast per person och år. Vilket väl motsvarar ungefär dubbla vår kroppsvikt i snitt varje år. Och det är ju ganska mycket.
Nästan hälften av det här är förpackningar, ungefär 40%. Sen är byggindustrin och bilindustrin de två som kommer efter som använder mest plast. Det är allting från elledningar och rör och grejer till saker som tidigare var i stål i bilar men som nu är plast. Och det gör ju för sig bilarna mer bränslesnåla för att de väger mindre.
Men det här med förpackningar, det känns ju som att man nästan skulle kunna sluta med... Alltså det finns mycket inplastning som känns lite onödig, eller?
Ja, alltså rätt mycket förpackningar kan man ju ta bort. Men det är inte alltid så enkelt. Fredrik berättade ett exempel för mig. Du vet ju att alla gurkor är inplastade.
Mm.
Och det kan ju kännas ganska onödigt egentligen när man står där och så ska man skala bort det. Men det gör att de här gurkorna håller sig bättre. Och då måste man slänga färre av gurkorna. Och eftersom jordbruket kräver så enormt mycket energi så gör plasten runt gurkorna att man faktiskt använder mindre olja i slutändan. Så den här förpackningen kan också vara ganska krånglig att komma ur.
Så de tre stora är förpackningar, bygg och bilar. Och sen är det några andra, till exempel jordbruk, elektroniska produkter och alla de plastprodukter som vi har i våra hem. Leksaker, köksredskap.
Så vi använder plast i en massa olika saker. Och alltså grejen är att det är verkligen ett fantastiskt material. Det bryts inte ner, det ruttnar inte, det släpper inte igenom vatten. Man kan värma upp det, man kan ha det i frysen. Det är lättare och böjligare än till exempel glas. Det är faktiskt en absolut underbar och fantastisk produkt. Om det inte vore för att den är gjord av fossila bränslen. Och för att den, mycket på grund av alla de här bra sakerna, är både svår att återvinna och blir ett jätteproblem när den kommer ut i naturen. Men det har i alla fall blivit en stor diskussion om de här frågorna de senaste åren.
Ja, nu känns det ju ändå som att vi är medvetna om den här problematiken. Det är dyrare att köpa plastpåsar och det finns sugrör som inte är gjorda av plast och sådär.
Nej, det är faktiskt så att förbrukningen ökar väldigt mycket. Både i världen och i Sverige. I Sverige så har förbrukningen av plast, eller användningen av plast, har ökat med nästan 40% de senaste 5-6 åren.
Och ingenting tyder på att det här är på väg att ändra sig.
Den enormt snabba ökningstakten är galen och helt ohållbar.
Och som om det inte vore nog att oljan är avgörande i så mycket produkter vi använder dagligen, i vår matproduktion, för våra transporter, så är oljan också en så kallad
enabling resource.
Vilket enkelt uttryckt betyder
en resurs som gör andra resurser tillgängliga. Vi använder ju exempelvis dieseldrivna gruvmaskiner för att bryta kol. Vi använder en hel del oljedriven transport för att transportera runt malm och en mängd andra produkter. Och det gör ju att oljan är ju på många sätt spindeln i nätet för oerhört många andra resurser.
Och vi ska komma tillbaka till det här med hur oljan är en sån här enabling resource, alltså en möjliggörande resurs, lite slarvigt översatt. Det ska vi göra senare i programmet, men jag tänkte att vi ska göra ett litet experiment. Kolla, hur oljeberoende är vi just nu i den här studion?
Okej, okay, jag kan börja. Framför min mikrofon så finns det liksom ett litet ludd som kallas puffskydd av plast som man hör nu. Det är ju gjort av olja.
Vi har bordet här framför oss, det runda bordet. Det är ju inoljat.
Precis, det är gjort av trä, men lacken på det kommer från olja. Och sen så har vi ju liksom hudvårdsprodukter, schampo, tvål, massa sådana ämnen.
Och både du och jag tror att vi har på oss glasögon och min optiker har sagt att mitt glas inte är ett glas utan plast.
Och jag har visserligen bomullkläder på mig, men det är en ganska säker gissning att tråden som används i de här kläderna ändå är gjord av polyester, det vill säga plast.
En typisk västerlänning använder ju ungefär 150 oljeprodukter per dag. Och det finns över 3000 vitala oljeprodukter man tillverkar.
Så om man lägger ihop alla de här sakerna på både makronivå och mikronivå så blir det enormt mycket olja.
Och på ett år så förbrukar världen ungefär 31 miljarder fat olja. 31 miljarder fat räcker tillräckligt långt för att man ska kunna bygga ett torn som räcker till planeten Venus. Så att det är liksom verkligen en bra illustration av de astronomiska volymerna vi använder av olja varje år.
Oljan står ju för en tredjedel av vårt globala energiintag idag. Och två, det är kol med lite mindre och sen så kommer gas. Tillsammans så utgör alla de här fossila bränslena knappt runt 85% av all energi som konsumeras i världen. Vind, sol och kärnkraft står för den lilla biten som är kvar bara.
Ja, men om tar vi Sverige, här känner vi ofta att vi inte är särskilt oljeberoende. Och det stämmer när det kommer till vår elproduktion, för där är vi inte beroende av olja alls. Däremot så står oljan för ungefär en fjärdedel av vår totala energi, alltså inte mycket mindre än det globala snittet. Och det är framförallt transportsektorn och industrin som står för den största konsumtionen av olja. Så Sverige är ju fortfarande en ganska stor oljekonsument.
Jag har träffat så många människor som har sagt att jag är inte oljeberoende, jag cyklar till jobbet och jag flyger aldrig. Jag bara okej, dricker du kaffe? Ja, men hur fan tror du kaffet kom hit liksom? Hur tror du kaffet odlades?
Under vår tid som fossildrivet samhälle så har flera forskare och akademiker under perioder varnat för att samhället kan komma att kollapsa av en sån enkel anledning som att fossila bränslen är ändliga resurser. De kan ta slut.
Och ett begrepp som kanske många hört talas om och som handlar om just oljans ändlighet och konsekvenserna av det, det är peak oil.
Mitt namn är Kjell Adeklert, jag är professor emeritus i fysik med inriktning mot globala energisystem.
Kjell var en av två forskare som myntade det här begreppet.
Jo, nej, men det var ju så då att Colin höll några föredrag i Europa på slutet på 90-talet. Och,
den andra var den här Colin som Kjell pratade om, Colin Campbell.
Jag var intresserad av problematiken och tog kontakt med honom.
Tillsammans startade de ASOP, The Association for the Study of Peak Oil.
I december år 2000 så var uttrycket peak oil myntat.
Ja, peak oil avser ju den punkt egentligen i den globala oljeproduktionen där man når den största möjliga produktionen.
Mikael Höök igen.
Och efter det så börjar produktionen avta, så att det är helt enkelt toppen på en typisk produktionskurva.
Peak oil bygger på ett grundläggande antagande. Att oljan är en ändlig resurs samtidigt som efterfrågan på billig energi hela tiden ökar. Man försöker bedöma enskilda oljefälts egenskaper och deras utvinningstakt.
Det betyder då att man kan ha ganska stora reserver kvar, men man kan alltså inte öka produktionen för att man kan inte pressa reserven att gå snabbare genom berget.
Och slutsatsen som de drar är att oljan förr eller senare kommer nå en produktionstopp eller en produktionsplatå. Efter det så kommer det inte gå att öka produktionen.
Jag brukar tänka att den bästa illustrationen egentligen av peak oil är ju helt enkelt att man ska tänka på att det handlar om att klämma vätska ur en tvättsvamp. Sista droppen vatten från tvättsvampen är ganska ovinkommande. Det är liksom intressant hur mycket som är rimligt att klämma ut från det innan det börjar krävas liksom löjliga mängder arbete som inte gör att det är värt besväret att fortsätta klämma.
Peak oil-förespråkare menar alltså inte att oljan kommer ta slut, utan att vid ett givet läge inte kommer gå att pressa ut mer olja ur den här tvättsvampen, alltså världens oljedepåer. Så länge efterfrågan på billig energi ökar och det saknas alternativ så kommer oljepriserna att öka markant.
Så låt oss för en stund anta att vi skulle nå en peak i oljeproduktionen. Alltså att oljan blir dyrare och mindre tillgänglig utan att vi kan ersätta den med något annat.
Ja, blir den verklighet så kommer den att få konsekvenser för vår välfärd, det är helt klart.
Vad då för konsekvenser?
Ja, välfärd är lika med energi, tillgång på energi. Och tar vi bort så mycket av energi som vi använder idag och inte kan ersätta den på annat sätt, så betyder det då att vi får ett helt annat samhälle. Alltså.
En mer permanent strypning eller nedgång i oljetillgångar skulle kunna leda till att vi fick stora problem i matförsörjningen. För svensk livsmedelsproduktion idag behöver olja.
Det är socker och konfektyr som sticker ut. Det är cerealier, mejerivaror, glass, kött och drycker, och även potatis och stärkelse som kommer lite längre ner.
Det här är Birgit Landqvist vid Institutet för livsmedel och bioteknik från en föreläsning. För några år sedan var hon med och skrev en rapport som beskriver vad som skulle kunna hända med svenskars energiintag om matproduktionen inte längre hade samma tillgång på olja och naturgas som den har idag.
Kommer vi ner till under hälften av den tillgången på fossila bränslen och till och med alltså 75% brist var ett av våra scenarier, då klarar vi inte att hålla energibehovet. Och det är då vi får den där bristen på mat som man kan använda ett annat ord för som låter mycket värre.
Svält alltså. Ja, exakt. Det är väl det hon pratar om. Och det handlar ju dels om att själva matproduktionen då behöver olja. Vi behöver diesel till traktorer, vi behöver konstgödsel till våra åkrar. Men sen så är det också att vår livsmedelsproduktion, som vi varit inne på, är extremt beroende av transporter. Och i ett läge där varken maten som finns kan transporteras samtidigt som livsmedelsproduktionen går ned drastiskt, ja, då skulle vi vara tillbaka i en livsstil som påminner om hur det var för typ 200 år sedan.
Får liksom gå tillbaka till att odla sin egen mat, för det är svårt att liksom skeppa runt och transportera runt råvaror i samma utsträckning som tidigare, och liksom allting bara blir dyrare, du får mindre liksom utbud.
Så vi får tomma mathyllor, inget jordbruk på stor skala, men det skulle också påverka vår rörelsefrihet. Ni vet, den vi fick med industrialismens genombrott.
Man får börja skära ner på exempelvis kollektivtrafik, för man har inte råd på kollektivtrafik, skolskjutsar får ställas in.
Så det är så att samhället där matproduktionen sinar, där välfärden vi vant oss vid i vårt moderna samhälle begränsas. Och det här kommer göra folk riktigt förbannade.
Leder till liksom alla möjliga typer av liksom radikalism eller något sånt där som kan sluta med mycket socialt kaos.
Societies have faced resource limits in the past. So this is nothing new.
Det här är Richard Heinberg från The Post Carbon Institute i USA.
And in many of those situations, it's looked like societal collapse.
I en värld som börjar känna av oljans ändlighet kan våldet komma att eskalera, både inom samhällen men också mellan länder.
We would see larger polities break up into smaller ones, often at war with each other over depleting resources, and the scenario could include wars on many scales. Also a great deal of sort of disorganized interpersonal violence.
Och ett konkret historiskt exempel som illustrerar hur långt stormakter kan vara beredda att gå för att kontrollera olja, det andra världskriget.
Då har ju exempelvis Japan under andra världskriget eller strax innan andra världskriget, när man då började oroa sig väldigt mycket över tillgången på olja. Man tyckte inte om tanken att man var till 90% beroende av USA för att importera olja.
Som resultat ockuperar Japan Indonesien för att säkra sina oljetillgångar. Och det här gällde också Nazityskland som hade som mål att nå ända till Azerbaijans oljefält när landet anföll Sovjetunionen 1941.
Oljan sinar och man inser att ja, men det kanske är smidigare att erövra oljerika regioner.
Och det här är något som skulle kunna bli aktuellt igen när stora militärmakter inte längre kan förse sina ekonomier med energi.
Och du kan få ett aggressivt Kina eller andra liksom länder som börjar göra någon typ av militär huggsexa för att säkra oljetillgångar i Afrika eller Mellanöstern.
Så peak oil, alltså att vi skulle nå en punkt där produktionen av olja inte längre kan öka, skulle verkligen leda in oss i den ultimata dystopin. Men det finns också en aspekt av det här som inte bara handlar om oljans ändlighet utan om det geopolitiska läget i världen. Alltså var oljan produceras och vilka som faktiskt kontrollerar den.
The oil producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon.
1973 så gick världen in i en oljekris. Oljekartellen OPEC, som organiserar 14 av världens oljeexporterande länder, vägrade att exportera olja till de länder som hade stött Israel i oktoberkriget samma år.
They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories.
Och det här fick stora konsekvenser.
The American automobile, for so long the symbol of America's wealth and extravagance, is dying. The monsters are dying of thirst. The energy crisis is killing them.
Västvärlden hade varit i högkonjunktur permanent sedan andra världskriget tog slut, men nu så slungades man in i en lågkonjunktur som skulle pågå fram till 80-talet.
There will be reductions of approximately 15%.
Här hör vi USA:s dåvarande president Richard Nixon berätta vad USA behöver göra för att klara sin oljeförsörjning under krisen.
In the supply of heating oil for homes and offices and other establishments. To be sure that there is enough oil to go around for the entire winter all over the country.
Och här i Sverige så fick det här stora konsekvenser också. I början av 70-talet så var vi världens mest oljeberoende land per capita. Oljan stod för 75% av vår totala energikonsumtion. Regeringen beslutade att minska leveranserna av eldningsolja med 25% och införde till och med ransoneringar av drivmedel, bränsle och till och med varmvatten. Och man började på allvar diskutera Sveriges oljeberoende.
Hela vår ekonomi och teknik baserar sig på förekomsten av billig olja.
Så här kunde det till exempel låta i Sveriges Radio strax efter oljekrisen.
Och den oljan kommer att vara särskilt billig eller kanske ens förekomma alls om några tiotal år.
Och det här illustrerar ju tydligt hur känslig den globala oljemarknaden faktiskt är.
Det kan räcka med att exempelvis kungen i Saudiarabien får en förkylning, så kan oljepriserna påverkas med 5-10 dollar.
Och det finns också geografiska platser som är otroligt viktiga för världens tillgång på olja. Särskilt ett sund där över en fjärdedel av all den oljan världen konsumerar transporteras igenom. Hormuzsundet i Persiska viken.
The ongoing showdown between Iran and the West took another sharp turn towards the worst today.
Och vi tog ju upp det här i början av programmet i en sån här fejkad nyhetssändning, hur allvarligt det skulle vara för världens oljetillförsel om det blev en konflikt i Persiska viken. Och det sjuka är ju att i juli 2019 när vi spelar in det här avsnittet så händer det här.
A British tanker was seized by the Islamic Republic's Revolutionary Guards in the Strait of Hormuz.
En svenskägd brittisk flaggad oljetanker kapas och beslagtas av Iran i just Hormuzsundet. Även tidigare under 2019 så har det varit oroligt där. Iran har skjutit ner en amerikansk drönare och USA har hävdat i alla fall att man har skjutit ner en iransk drönare också.
Och det här har ju påverkat oljemarknaden. Priset har gått upp något och det finns en allmän oro för vad det här skulle kunna leda till.
Och vi ska säga att nu är det ju vapenskrammel och provokationer. Men skulle de här konflikterna trappas upp ännu mer?
Då har du ju ändå en ganska litet geografiskt område där stora mängder olja passerar. Och då kan det ju bli liksom 25-30 miljoner fat olja som inte kommer ut på världsmarknaden. Om exempelvis Hormuzsundet skulle mineras.
Kollaps av vår industriella ekonomi, fattigdom, svält och risk för resurskrig. Det är det vi får om oljemattan under oss dras bort hastigt. Och vi har delvis sett konsekvenserna av det här genom historien med krig om oljan, med energikriser på 70-talet och i Storbritannien i början av 2000-talet. Och ungefär då, alltså under början av 2000-talet, då var det många som tänkte att en peak oil var nära. Att vi skulle få en ny global oljekris för att produktionen av olja skulle nå en topp.
We are rapidly reaching the point of peak oil.
Since we've hit peak oil globally.
Here's a warning I bet you've heard over and over. The world is running out of oil.
Men sen hände något som förhindrade en krasch och som av många beskrevs som en oljerevolution.
General Electric is betting billions on the fracking boom. Fracking uses a pressurized liquid.
The biggest in the union, partly due to its shale oil deposits extracted by hydraulic fracturing or fracking.
Hydraulisk spräckning eller fracking fick sitt genombrott i USA. Och genom det utvinner man så kallad skifferolja.
Rent kemiskt är ungefär samma typ av olja som det i konventionella oljefält.
Det man gör är att man borrar djupa hål i bergsgrunden och sprutar ner vatten, sand och kemikalier med väldigt högt tryck så att det skapas små sprickor där. Och ut kommer det som finns lagrat. Naturgas eller olja.
2010 fram till dagsläget så är det i praktiken ett nytt Nordsjön som har producerats i form av produktionsvolym då från skifferexploatering i USA. Och det är väldigt mycket. De har gått tillbaka till sin gamla toppnivå som de hade på 70-talet. Tack vare då den här boomen för okonventionell olja.
USA har blivit mycket mer självförsörjande av olja i och med fracking-boomen. Från att ha varit nästan 90% beroende av import tidigare. Och så här har det kunnat låta i Fox News till exempel efter fracking-boomen.
In plain English, America's fracking revolution has truly changed the world. We go after the oil and gas that's trapped in shale deep under the ground. Invented the technology to release that energy. And that has made America the dominant energy power.
Och man hade liksom den här ganska radikala kollapsen av oljepriset. När det liksom nästan blev, man hade liksom till och med forever cheap oil som man uttryckte i Newsweek och sådana liksom tidskrifter. Och det gjorde ju liksom att stora delar av, vad ska man säga, den allmänna debatten glömde liksom bort peak oil. Eller att man såg att nu är peak oil löst eftersom nu har vi skifferolja. Och det finns så mycket skifferolja som helst.
Fracking har också fått en hel del kritik. Dels för att den kräver väldigt stora resurser för att få upp. Väldigt mycket energi går åt för att få upp den. Men kritiken har väl framförallt kommit på grund av den skada som fracking kan orsaka på miljön. Till exempel så riskerar den här vätskan som man sprutar in i berget att skada grundvattnet. Och dessutom så finns det en oro över att fracking också kan öka risken för till exempel jordbävningar. Och som att det här inte vore nog så resulterar också fracking i mycket större luftföroreningar.
Men någonstans är skifferoljan ett tydligt exempel på hur vi människor är villiga att satsa stora medel för att fortsätta få tag i det här svarta guldet. Och det innebar också att de prognoser som fanns för att oljan skulle nå en produktionstopp, alltså en peak oil, någonstans runt 2010, de slog inte in. Det stämmer att den så kallade konventionella oljan, alltså den man tar upp ur oljefält eller ur havets botten, den har legat ganska stilla de senaste åren. Men om man räknar med skifferolja som man får av fracking, vilket är en så kallad okonventionell olja, så har produktionen ökat från runt 82 miljoner fat i början av 2000-talet till runt 100 miljoner fat per dag just nu.
Men det finns de som tycker att den här uppdelningen mellan okonventionell och konventionell olja som geologer sysslar med är helt onödig i verkligheten.
Om man använder så att säga, frågan om konventionell olja i det här fallet så blir det väldigt lätt en ordlek.
Det här är Erik Lackoma, ekonomihistoriker vid Handelshögskolan i Stockholm.
Därför det finns, alltså, konventionell betyder i förhållande till vad som är så att säga, standard. Och det här har förändrats över tid. Och så utifrån det här så att perspektivet, olja är olja. Så att det spelar ingen roll om den är framställd med fraktning eller från en oljeplattform ute till havs. Som så att säga var okonventionell teknik på 50-talet när man började göra sånt.
För några år sedan så skrev han en rapport för den liberala tankesmedjan Timbro som kritiserade peak oil-begreppet hårt.
Alltså, utifrån ett ekonomiskt perspektiv så man säger att det här är ganska meningslöst begrepp överhuvudtaget. Och det handlar inte bara om peak oil utan hela den här idén om att säga peak som ibland används av icke-ekonomer i debatten. Därför att det här är ett begrepp som inte tar hänsyn till vad säger, grundläggande ekonomiska förhållanden och inte tar hänsyn till så att säga, saker som teknisk utveckling och liknande.
Den här kritiken som Erik för fram är ju ganska vanlig och har blivit mer utbredd efter att fracking kom in i bilden.
Det som jag tyckte var intressant med Eriks rapport, det är slutsatsen att i princip ingen råvara någonsin har tagit slut. Och enligt Erik så beror det här på hur marknaden fungerar.
Det är i grunden utbredd efterfrågan som styr det här.
Om priset går upp så kommer marknaden att se till att lösa det enligt Erik Lackoma.
Stimulans för att satsa forsknings- och utvecklingsresurser, att hitta tekniker som kan öka utbudet av den här råvaran som berörs.
Det höga oljepriset under mitten av 00-talet skapade förutsättningar för stora investeringar i det som tidigare hade varit olönsamt, att ta upp skifferolja med fracking till exempel. Men Erik Lackoma tänker sig också att marknaden kommer att kunna ställa om mot nya bränslen om oljan totalt sett skulle bli mindre lönsam.
Du har ett oljeeldat kraftverk till exempel. Då kanske du väljer att när du bygger nästa kraftverk, eller om du kan bygga om ditt kraftverk att elda något annat med kol eller med biobränsle eller bygga ett kärnkraftverk eller liknande. Så att du får också minskad efterfrågan om priset går upp för att man substituerar olja i det här fallet med ett annat drivmedel eller ett annat bränsle.
Men jag känner att det spelar ingen riktig roll om det blir en peak oil eller inte. Tittar man på klimatförändringarna så är ju alla bedömare överens om att vi måste sluta släppa ut olja. Vi måste sluta bränna olja långt, långt innan reserverna tar slut i alla fall.
Och då kan vi inte vänta 30 år eller 40 år eller på någon framtida oil peak eller något sånt där. Utan vi behöver agera nu.
Det här är Fredrik Gröndahl, docent i industriell ekologi vid KTH i Stockholm.
Ställa om de system som vi kan ställa om. Och det tror jag man måste agera snabbt.
Utifrån hans perspektiv så är peak oil också ett ganska meningslöst begrepp. Han hänvisar till FNs klimatpanel som säger att vi ska hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Och då måste vi agera inom en 10-årsperiod. Så med tanke på hur mycket olja det ändå finns kvar.
Det finns ingen tid att vänta, utan det måste ske nu. Och det måste bli med flera procent per år. Kanske 5-8% minskning av de här koldioxidutsläppen per år nu globalt. För att det här ska gå stoppa. Annars kommer det bli väldigt stora förändringar i våra klimatsystem. Och vi ser ju det redan nu.
Fredrik Gröndahl pratar ju här om målen som FNs klimatpanel har satt upp i sin senaste rapport. Och det de kommer fram till, det är att vi måste minska koldioxidutsläppen dramatiskt till 2050. Och målen är följande. Förnyelsebar energi ska stå för hälften eller mer av jordens energisystem och kolanvändningen ska helt fasas ut. Dessutom så ska utsläppen från alla fossila bränslen då sammantaget halveras redan 2030, alltså om 11 år. Så man kan ju säga att det här är ganska ambitiösa mål.
Ja, väldigt ambitiösa mål. Också med tanke på att många prognoser som jag läst under arbetet med det här programmet räknar med att kol, gas och olja kommer fortsätta stå för majoriteten av energikonsumtionen i världen fram till 2050. Och med tanke på det så känns det som att vi behöver en breakthrough i tekniken för att förbättra vår prognos helt enkelt.
Och hur långt har man kommit i forskningen på alternativ då?
Det finns faktiskt massor med coola lösningar som man håller på att forska på och utveckla just nu. Man kan till exempel driva elbilar med solel.
So we're really bringing a new battery chemistry to market for the first time in about 30 years.
Det finns forskning om att göra flygbränsle av allt möjligt från tallar till sockerrör.
Those algae and get them to capture energy from sunlight and actually turn that energy into transportation fuels.
Man kan genmodifiera bakterier så att de kan göra något av de här mer komplexa kemikalierna som man får av olja.
Bacteria to grow cement bricks.
Man kan ha stora algodlingar som kan producera olja som till exempel skulle kunna användas till konstgödsel och andra saker. Och så finns det försök att fånga koldioxid från till exempel stålverk och antingen gräva ner den eller göra om den till coola saker.
Att man binder in koldioxiden som släpps ut, som man gör i Norge nu, där man har pumpat upp oljan, så kör man ner koldioxiden då och förvarar den. Och det här är ju ett sätt att ta hand om den koldioxid som kommer ut då.
Sen så kan man ju börja fokusera på att ställa om transportsektorn. Mat till exempel är ju idag helt beroende av att köra sig ut till mataffären i bensinslukande lastbilar. Det här skulle man kunna lösa, åtminstone enligt Kjell Aleklett.
Om man nu tar till exempel Ica eller Coop eller någonting, så vore det självklart att man hade då en järnväg som var kopplat till de här stora depåerna som man har. Men det har man inte idag. Alltså, utan nu ska alltid gå på de med långtrådar. Alltså.
En annan sektor som är starkt oljeberoende och helt vital i vår världsekonomi idag är sjöfartsindustrin. Runt 90% av världens handel sker idag genom transporter via stora containerskepp. Men här har forskarna börjat titta på en ny gammal lösning.
Ships with sails, for example, are being researched and prototypes have been built that would reduce the amount of oil used in shipping by 2/3 or more.
Okay, så Richard Heinberg tänker sig alltså att man ska åka de här stora containerskeppen med segel istället för motorer, eller?
Ja, det är exakt det han tänker sig. Men i kombination med ny teknik som mekaniska rotorsegel och elmotorer. Och för de som är mer intresserade av det här så lägger vi upp lite artiklar om det i vår källförteckning.
Men plasten då? Hur ska man ersätta den?
Jag frågade Fredrik Bauer, som ju forskar på plast vid Lunds universitet, om att bara ersätta plasten med biologisk plast istället. Och han menar att det är klart att det går, men...
Som det ser ut idag så är det svårt att tänka sig att det skulle gå smärtfritt. Vi har ju fått en väldigt intensiv debatt för ett antal år sedan om biobränslen och hur de tränger undan produktion av mat till exempel. Om vi dessutom ska göra all plast på ett bräde från biobaserade råvaror så kommer det ju öka trycket på produktionen av antingen skog eller jordbruksvaror, vilket kommer få effekter på till exempel matproduktionen. Så att vi har svårt att göra allt vi vill samtidigt och ersätta alla produkter vi gör av olja idag.
Idag så görs mellan 1-2% av all plast av biologiska material, oftast sockerrör eller majs. Och det är ju saker som skulle kunna användas till antingen mat eller till bränsle istället. Och grejen är att alla de här olika lösningarna kommer med kostnader. Om vi ska göra bränsle och kläder utav skogen, ja, men då blir det svårare att bevara den biologiska mångfalden. Om vi ska ha stora algodlingar för att göra typ flygbränsle, så kräver det både stor plats och massor av elektricitet för att driva dem. Om vi ska ha fler elbilar, om vi ska ersätta alla traktorer i jordbruket med eltraktorer, så måste vi ha mycket fler gruvor som tar upp alla de här metallerna som behövs. Och det är gruvor som kräver massor av energi. Och om vi ska använda mat för att göra bränsle så kanske vi måste hugga ner mer regnskog istället. Och den där listan med liksom kostnader fortsätter hela tiden.
Dessutom ska vi säga att det inte direkt ser ut som att vi globalt sett blir mindre oljeberoende just nu.
Efterfrågan på olja i världen har inte riktigt gått ner. Tittar man liksom till exempelvis OECD-länderna så har ju egentligen västvärldens andel av världens oljeförbrukning. Den kan ha legat ganska stilla, till och med minskat svagt. Men det är inte där liksom den globala ökningen sker, utan det är snabbt växande ekonomiska länder som Kina och Indien som står för det mesta av de saftiga ökningarna i världens oljekonsumtion.
Och det är ju egentligen inte så konstigt att länder som blir rikare och rikare vill ha olja. För grejen är att förutom att det inte är så enkelt att byta ut enskilda oljeprodukter som plast mot mer hållbart producerade grejer, så är oljan också den här möjliggörande resursen som Mikael Hög pratade om tidigare i programmet. Och ett konkret exempel på det är cement.
Cement is the primary ingredient, the binding ingredient in concrete.
Richard Heinberg från The Post Carbon Institute igen.
And concrete is really the groundwork, the exoskeleton of modern industrial society. We use concrete for making buildings and roads and structures of all kinds. Without concrete we couldn't build in and maintain modern cities.
Den urbanisering och industrialisering som länder som till exempel Kina och Indien genomgår just nu, den kräver olja och kol för upphettning av cementproduktion. Och just nu är det faktiskt ganska svårt att se hur vi skulle kunna behålla cement i en snabb, radikal omställning från fossila bränslen. I alla fall enligt Richard Heinberg.
But cement, which is this key ingredient, is made at very high temperatures, 1500 degrees Celsius. And those cement kilns run 24/7. Theoretically, it might be possible to build a cement kiln that runs on electricity, but it would be much more expensive to operate.
Men om vi kollar på västvärlden istället då. Här ökar inte efterfrågan på olja och på vissa håll så sjunker den till och med. Och som vi nämnt tidigare så är ju Sverige ett bra exempel på det här. Här snackas det mycket om att ställa om till förnyelsebara energisystem som sol och vind till exempel. Och det är två energisystem som växer snabbt just nu globalt.
Det är inget konstigt för att alla energisystem växer med sådana takter när de är små. Oljan växte också 60-70% om året när den var pytteliten eller samma storlek som ungefär dagens vindindustri. Men för oljan skedde det på 1860-70-talet. Kärnkraften växte också 50-60% om året på 1960-70-talet. Sen i takt med att systemen blir större så avmattas tillväxttakten. Och det är liksom inte konstigare än att titta på människor. Spädbarn kan växa 20% om året. Sen avmattas tillväxttakten i takt med att man blir större.
Det tog lång tid från att oljan började kommersialiseras på slutet av 1800-talet innan oljan blev spindeln i nätet i vårt energisystem. Och det innebär ju att det troligen kommer att vara samma långa resa för ett energisystem som bygger på förnybara källor, tror Mikael Höök.
Och problemet med de som förespråkar sol och vind som en lösning, det är ju inte det att sol och vind inte skulle funka som en långsiktig lösning. Det är mer det att de hävdar att det skulle kunna gå att göra en sån omställning oerhört fort.
Det kommer ju krävas en helt ny infrastruktur till exempel.
För det är inte bara liksom att bygga mer solceller. Det är liksom alltid från personal som ska tränas. Det är mycket mer metaller, råvaror som ska byggas upp. De ska byggas på många olika ställen, transporteras runt. Så att det är liksom stora frågor egentligen som handlar mer om industriell kapacitet än hur mycket liksom energi det finns fysiskt tillgängligt.
Men det man kanske inte tänker på är att både solkraftverken och vindkraftverken byggs upp av resurser som, precis som oljan, inte är förnybara. I bilbatterier till exempel så används litium.
Som finns i några få länder. Och då blir ju kanske en lösning att flytta ett beroende från Mellanöstern till ett beroende av Latinamerika för att få litium till batterierna. Ja, man har på sätt och vis löst problemet. På ett annat sätt har man egentligen bara bytt ett beroende mot ett annat beroende. Och det är ju det som lite är utmaningen här, att det helt enkelt är väldigt svårt att hitta en lösning som löser alla problem på en och samma gång.
För grejen är att skalan av vår förbrukning av fossila bränslen är enorm just nu. Enligt Mikael Höök kan man ju bygga ett torn till Venus med alla oljefat vi förbrukar globalt på ett år. Och det finns de som menar att ska vi klara det här så måste vi minska vår energikonsumtion totalt sett och minska den drastiskt.
Yeah, well, I don't know if we can even imagine in detail what that would look like, but I think we should expect to be using much less energy for people in Western industrial societies, maybe a quarter of current energy use for someone in Sweden, for example.
Enligt Richard Heinberg så kommer övergångsfasen innebära att vi måste göra avkall på en hel del bekvämligheter som många tar för givet i ett industrialiserat samhälle. Han tycker att vi till och med måste omdefiniera vad det goda livet innebär.
But what does that really mean in terms of daily life? It would mean less transportation, you know, living closer to where you need to be on a daily basis, whether that's at a school or a job, you know, being somewhere where you could walk to work or bicycle to work.
Vad tror vi efter arbetet med det här avsnittet? Vad kommer vi landa?
Alltså jag är ju någonstans i botten så är jag ju en väldigt optimistisk person. Så att jag tror ju ändå att det kommer komma tekniska lösningar, det kommer komma forskningslösningar. Det finns nog en väg ut ur det här. Vi kommer nog inte behöva hamna i en total dystopi, även om jag också tror att en omställningsperiod kommer att vara skitjobbig på väldigt många olika sätt.
Alltså jag tycker det är svårt att bedöma vilka konsekvenser en omställning kommer få. Och de vi har intervjuat tycker ju också ganska olika om det här. Richard Heinberg från The Post Carbon Institute som vi hörde nyss tror att vi måste minska vår tillväxt och börja leva ett ganska radikalt annorlunda liv för att klara omställningen. Å andra sidan tror till exempel Fredrik Gröndahl vid KTH att tillväxt och hållbarhet inte står i motsats till varandra.
Gör de här radikala omställningarna som vi tycker är radikala, då kanske vi blir istället för i en framtid att vi blir 10 gånger rikare än vad vi är idag, så kanske vi blir bara 8 gånger rikare. Alltså i det långa loppet så har inte det här särskilt stor påverkan på vår tillväxt och vår ekonomi. Det kommer kosta några procent, men det är en relativt liten kostnad.
Men det vi i alla fall kan vara helt säkra på, det är att vi fortfarande efter över 150 år av oljeberoende fortfarande är som en missbrukare med vår olja. När vi märker att gamla oljefält blir oproduktiva, ja, då hittar vi bara nya tekniker för att få ännu mer olja. Och det närmsta decenniet så väntas oljeproduktionen att öka, och när fler länder vill ha vår höga välfärd och standard, då får vi också en större efterfrågan på det svarta guldet globalt.
We look at the length of the market and how much oil is just out there. We actually think that the market's way oversupplied right now.
This is the strongest sustained growth in oil production that we've ever seen in any place in history.
The world will need many, many trillions of dollars invested in new oil. That's sort of why my sort of basic story in peak oil is don't mind, don't care.
General Electric is betting billions
it
on the
fracking. It is pumping out energy at an astonishing rate.
Gå jättegärna med i vår Facebookgrupp som heter Petri Dystopia Eftersnack, och så kan ni fortsätta prata om de här frågorna där.
Ja, gör det, för att nu är Petri Dystopia om livet efter oljan slut. Producent och research, det var som vanligt Love Lissarides. Tekniker, det var Fredrik Nilsson. Och det här programmet, det producerades sommaren 2019 av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio. Jag heter Fredrik Rammel.
Jag heter Torl Kornfeldt.
Och jag heter Viktor Lövgren.
Vi hörs.
Oil, don't buy it at the station. You can have it now for free. Just come on down to the shoreline.